Benedictus den 16 tog emot representanter för världens malteserriddare den 9 februari i Peterskyrkan som en del av 900-årsfirandet av organisationens grundande. Då fick jag tillfälle att tala med Malteserordens skandinaviska associations president, prins Andreas von Liechtenstein. Och jag inledde med att fråga honom om det unika i detta 900-årsfirande.
Ja, tack för det. Det är en väldigt bra fråga. Det har nog tagit mig ganska lång tid att fundera på. Det har tagit lång tid för vår stormästare också att lyfta fram vad det faktiskt betyder att vi firar 900-årsjubileum. Först och främst så måste vi ju förstå att Malteserorden i sig är en hospitaliär, en religiös, en suverän och en militärisk, ridderlig och nobel riddarorden. 1113 är årtalet som påve Pascal den andre skrev under den påvliga bulla som i sin tur gjorde att den religiösa kommunitet som fanns i Jerusalem som var grundad av Salig Gerard blev en påvligt beskyddad riddarorden.
Och den här orden som den heliga Gerard grundlade, vad var dess jobb?
Deras jobb var att ta hand om pilgrimer som hade vandrat eller färdat långa vägar. De kanske var sjuka. De hade åldrats under sin vallfärdstid. Och Salig Gerard, med tiden så utvecklade han detta att även då beskydda pilgrimerna. Och det är ju det som den här påvliga bullan 1113 satt egentligen grunden till. Att det var en riddlig orden som var religiös. Det var fratres. De var bröder. Munkar. De hade avlagt munklöften. Kyskhet, fattigdom och lydnad. Idag, 900 år senare, så har faktiskt Malteserorden fortfarande religiösa människor som har avlagt kyskhet, fattigdom och lydnad. Och då pratar vi 2013. Då kan man ju ställa sig frågan, vad är det för skillnad på en munk idag som tillhör Malteserorden och en munk som var på 1113-talet? Det är ingen skillnad förutom att det har förändrats oerhört mycket runt omkring oss. De är fortfarande människor som är religiösa, som har avlagt sina löften. Men de lever inte i ett kloster. Utan de lever ute i det verkliga livet. Med alla dess prövningar som då finns.
Och Malteserorden fungerar då i stort sett så som den alltid har gjort under 900 år. Men i modern tid med en liten viktig nyans, inte sant?
Malteserorden på då 1113-talet när påve Pascal den andre skrev under blev ju en orden som i sin tur var beskyddad av katolska kyrkan. Men som idag är beskyddare av katolska kyrkan. Och någonting som är oerhört viktigt för medlemmarna i Malteserorden är ju att förstå att vi är en av de få yttersta också försvarare av faktiskt påven och vad han har att säga. Det är oerhört viktigt att vi kan aldrig egentligen ifrågasätta vad påven säger. Påven måste kunna lita på att malteserriddarna och damer för det fallet är försvarare av kyrkan. Och är beskyddare av vad han säger.
Och Malteserorden idag juridiskt sett är vadå? Malteserorden är såklart en suverän orden som innebär vadå?
Det innebär att den har en juridisk och en diplomatisk enhet. Det är inte ett land som Sverige i det fallet. Men det är en suverän stat. Trots att idag så består den lilla staten av ett litet område här i Rom.
Och så var det, är det också en militärisk organisation? Vad kan ni säga om det?
Det blev en militärisk organisation eftersom Salig Gerard beslöt att vi skulle ha beskyddare för pilgrimerna. Militärisk idag, det är ju en terminologi som vi egentligen inte använder. Därför att Malteserorden är en oberoende verksamhet. En oberoende orden. Vi är independent. Vi är suveräna. Och det gör att vi är suveräna politiskt. Vilket gör att om vi nu tittar på som Mellanöstern idag, så är vi en samtalspartner. Vi för inte en politisk agenda. Vi är där för att hjälpa människor. Det är vårt stora kall som går till vårt motto. Tuitio fidei, en obsecrum pauperum. För trons försvar och för att hjälpa fattiga och sjuka.
Men ni är fortfarande riddare?
Vi är riddare. Den är i grunden också nobel eller aristokratisk. Idag försöker vi använda oss av tankegången att den är nobel. Därför att oavsett om du är adlig eller icke-adlig, så är tankegången att alla medlemmar ska vara nobla. Och då är frågan, vad är det att vara nobel?
Ja, just det. Och vad lyfter ni då fram när man talar om att vara nobel?
Det jag försöker lyfta fram till mina medlemmar, det som förs diskussioner om i suveräna rådet bland presidenter i de olika associationerna, så är att vara nobel idag är att vara en samhällsbärare. Och att vara samhällsbärare som en liten enskild vanlig människa är inte lätt. För då är frågan, vad är att vara samhällsbärare? Vi kan gå tillbaka till tiden där adelskap skapades inom Sveriges rike. För att du behövde ha tjänstemän som utförde saker och ting. Men vi kan också titta på människor som hade gods och gårdar. Ett gods eller ett slott kommer inte att överleva om du inte tar hand om dina anställda. De har en hel by att faktiskt ta hand om. Och idag så är det ju så att om vi är samhällsbärare, så måste vi kunna vara i positionen att vi faktiskt finns till för samhället. För oss katoliker så kan det vara att vi tar ett arbete i vår församling. Och att vara nobel idag handlar ju inte om du är adlig eller om du är en vanlig person som sitter på ett kontor. Eller om du jobbar som en industriarbetare. En industriarbetare idag som lägger 20-30 timmar i veckan på att hjälpa människor i nöd är ju en samhällsbärare. Och då kan man ju jämföra med om man säger så här, oh, den personen som sitter i den positionen som är så fin, han gör ju ingenting. Men en vd i en bruksort som har till uppgift att se till att bruket överlever, han är ju samhällsbärare. För att om han inte kan se till att bruket överlever, så kommer inte heller de anställda och dess familjer kunna överleva. De måste flytta på sig eller gå arbetslösa. Tittar vi på dagispersonal, så är de samhällsbärare. De arbetar ju med våra barn. Människor som jobbar med handikappade, de kan vara utbildade till civilingenjörer eller de kan vara smeder. Jag har själv jobbat som smed. De tar ju sitt ansvar som medmänniska. De ställer upp. Och Malteserorden, så är det ju så att med vårt motto Tuitio fidei in obsecrum pauperum, för trons försvar, för att hjälpa de fattiga och sjuka, så är det så att idag kan inte vi bara fokusera på att oj, jag vill skriva några artiklar med om försvara tron. Därför att vi måste ha vårt arbete för att hjälpa de fattiga och sjuka. För genom vårt arbete för de fattiga och sjuka så stärker vi vår tro. Och genom att vi stärker vår tro så försvarar vi också tron. Så att Malteserorden och ett 900-årsfirande, det är fortfarande en modern verksamhet. Det har inte skett några förändringar från 1113-talet till 2013. Trots att det gått 900 år. Trots världskrig och pest och så vidare. Och det är väldigt fascinerande att få vara medlem och få lära sig att faktiskt bry sig om människor. Och att få jobba för de fattiga och få jobba för de sjuka.
Ja, låt oss då ta ett dagsaktuellt tema. Låt oss tala om Syrien och om Malteserordens oumbärliga arbete där. För om jag inte tar fel så också var det någonting som togs upp under era möten nu här i Rom. Och sedan om du kanske kunde tala lite vidare om Malteserordens arbete globalt. Var i världen de är närvarande?
Ja, det är ju intressant att du lyfter fram Syrien i det fallet. Jag har suttit i en konferens idag där 250 medlemmar i orden har just pratat om Syrien. Där kom en tankegång upp. Kan orden vara suverän och oberoende om vi hjälper den ena sidan? Eller vad ska vi göra för att fortsätta vara oberoende? Och i det här fallet så Syrien är ju en av de hemskaste uppgifter som vi har idag att faktiskt arbeta med. Och Malteserorden är ju strukturerad så att vi har Malteserorden som står för det står för. Vi har Malteser International som är en hjälporganisation som tillhör Malteserorden. Det är den organisation som ska vara först på plats när det har varit en katastrof någonstans i världen. Malteser International, när de är på plats med sina team för att ta reda på hur situationen ser ut, kanske stannar en vecka, flyger tillbaka till Tyskland, rapporterar det som ska rapporteras och sen börjar deras arbete med att finnas på plats för att hjälpa människor. Men när Malteser International har satt upp sina tält, satt igång sina team, så kommer sen en fråga tillbaka till Malteserorden. Hur länge ska vi stanna här? Och då är det Malteserorden som faktiskt fattar ett beslut om vi ska vara närvarande genom Malteser International. Det kan vara så att Malteserorden säger till Malteser International att vi ska vara närvarande. Och då sätts det upp de tidsplaner som man sätter upp. Du ska ha en entry och du ska ha verksamheter däremellan och så ska du ha en exit. Men det innebär att Malteser International måste vara på plats. Och tar vi som katastrofen i Haiti så är vi fortfarande på Haiti. Och när det blev riktigt farligt och allvarligt för Malteser Internationals personal så förflyttar de sig vidare in i landet. Det var inte så att de flög hem och tyckte att vilken tur, nu där kom jag undan med livet i behåll. Utan de flyttade vidare in i landet för att fortsätta hjälpa människor. Och Malteserorden far ju inte bara vidare, eller Malteser International far inte bara vidare och säger att oj, men nu blev det översvämningar i Burma. Då åker vi dit. Och tar vi Burma som exempel så var det ju ett fantastiskt arbete för Malteser International och Malteserorden, därför att det var inga hjälporganisationer som släpptes in. Förutom Malteserorden som redan var på plats. De höll på och byggde vattenklosetter och vattenhål och det skulle vara friskt vatten till människor. Så att de kunde röra sig fritt innanför Burma för att göra det som behövdes göras i den katastrofen som då skedde. Tittar vi på Sudan så är Malteser International på plats. De är där och kanske vaccinerar människor mot olika sjukdomar. Eller informerar om HIV. Eller tar hand om människor som har varit illa i inbördeskrigen. Vi hade katastrofen i Japan. Så är Malteserorden på plats genom Malteser International eller genom Malteserorden i sig. Pakistan, vi är närvarande där också. Och vi är fortfarande närvarande. Och vi kan ta och tänka på alla dessa områden som drabbas av katastrofer. Men vi kan tänka på som i USA, när Katarina drog in över New Orleans. Så är fortfarande Malteserhjälpare på plats och snickrar på hem. De var på plats kort efter katastrofen hade varit där. De var där och serverade mat, tog hand om människor, försökte få fram professionella människor som kunde hjälpa de här människorna som var i kris. Så det är en del i Malteserorden som är baserat på 1113, eller innan 1113, som Sali Gerard grundade, att hjälpa människor. I det fallet var det pilgrimer. Tar vi The Fund for Forgotten People, som vår stormästare Fra Matthew Festing har grundat, så är det en fond för människor som ingen bryr sig om. Det kan vara människor som är utstötta ur samhällen. Det kan vara människor som har olika former av sjukdomar i vissa länder. Och sen har vi vårt eget arbete som är lokalt. Malteserorden är global, men den är lokal. All verksamhet sker lokalt. Vi har en medlem som i närmare 10 år har varit på ett hospice varje torsdag. Hon har varit borta från det här hospicet i 5 veckor. 3 veckor av dem var efter hennes man dog. Under de här 10 åren. Vi har människor som besöker häkten. Vi har människor som sitter och läser för människor på ålderdomshem. Det handlar om att vårda de behövande. De som är sjuka eller skadade eller sårade eller fattiga. Och det är det vi är till för.
Tack så mycket, prins Andreas von Liechtenstein, för dina svar, för din tid och som alltså är Malteserordens skandinaviska associations president.